Trädgårdssnack.
Vi är tillbaka ute i trädgårdslandet och vad man brukar säga, sipping up my boots, going back to my roots lite grann. Idag så ska vi tillbaks till kärnan av trädgårdssnack, Annika.
Ja, det ska vi. Emellanåt så behöver man liksom lite repetition, eller så är det så att vi har fått lite nya lyssnare som kanske inte har hört så mycket på de gamla programmen. Så nu blir det basics för nybörjare och gärna sådana med skaparlust, som liksom går igång på allt möjligt.
Och vill man liksom förkovra sig ytterligare, så precis som Annika säger, vi har ju en hel räcka med program. Vi fyller ju 100 avsnitt längre fram här i år. Så att det är bara att söka upp Trädgårdssnack, för där finns flera säsonger.
Ja.
Och allt från jord och buskar och häckar och pynt. Alltså det är ju hur mycket som helst.
Kan du tänka dig att snart har vi gjort 100? Ja. När du sa det så tänkte jag, oj, nej, hur gammal är jag då?
Hur gammal är jag? Ja, men hörni, att bli med trädgård, det kan ju vara en liten utmaning. Jag ser bara mina nya grannar. De går in med liv och lust. De tar över en gammal 80-tals trädgård som har haft några olika ägare.
Och vad händer där? Ja, men
det är jätteroligt. De upptäcker, och jag ser liksom den där känslan man hade när man precis blev med hus. Allt är möjligt tills man går in i den berömda trädgårdsväggen.
Nej, den har du väl inte varit i.
Kan aldrig tänka mig.
Nej.
Men en kul utmaning är det ju faktiskt. Alltså, man ärver ju, alltså oftast skulle jag gissa på idag, så ärver man en trädgård som någon annan har haft.
Ja, de flesta gör ju det. Men det är så att många av dem jag är hos är ju de som står där med ett oskrivet blad. Fniss,
och bara tabula rasa liksom, helt tomt liksom.
Mm. Och så ska man börja där. Så det är väl lite dem vi ska rikta in oss på idag, tror jag. Att, vad gör man nu när man har en bit som liknar mer en gigantisk tom åkerlapp för några? Och då kan
man kanske inte kan se det som ska bli den slutliga produkten.
Nej. Det är jättesvårt. Alltså, där, när jag är ute på mina konsultationer, då försöker jag verkligen använda armar och ben och så för att förklara hur stort saker ska bli och hoppa lite och ställa folk mitt ute i trädgården. Tänk dig nu att du har en häck som är så här hög och så.
Men
och
inte det bästa förutsättningarna egentligen, just alltså, när man har den här fullständigt tomma, även om det kan vara svårt. Så alltså, jag menar, då blir ju möjligheterna oändliga.
Ja. Och det är väl där som många har ett bekymmer då, för att det blir så väldigt många möjligheter. Och då är det nog så att många börjar tänka i en annan ände än vad som kanske är smart. Och den här smart...
Hur tänker du då?
Ja, precis. Hur tänker jag då? Då tänker jag att det viktiga är ju egentligen att börja med vad man ska ha trädgården till. Alltså, vilka grejer vill du nu ha i din trädgård?
Syfte, skriver du så bara. Syfte.
Funktion, säger vi då.
Funktion.
Vad tråkigt det lät. Ja. Men det är faktiskt väldigt bra att tänka på funktioner först, innan man överhuvudtaget tänker planta eller blomma. Så tänker man att, jaha, jag kanske behöver en avgränsning, jag behöver någonstans att ställa bilen, jag behöver någonstans att ställa soporna, jag behöver någonstans där barnen kan vara och så. Och så gärna försöka precisera det så gott det går, för då är det lättare att gå vidare sen.
Jag skulle gissa på att du har två typer av kunder i dina konsultationer. Dels de som står där med det här tomma bladet fortfarande, har inte en susning. Vad ska här? Vi fick en trädgård också på köpet när vi byggde huset. Och kan inte se allt det här framför sig. Nej. Sen har du de som blir så överentusiastiska som vill maxa in på den här ytan där du får dra i handbromsen. Är det så?
Ja, alltså du har jätterätt där. Och det är väl för att vi har pratat så mycket om det här nu. För det är ju gärna de också som är så... jag vill allt. Och så ska man ha in allting. Och även där kanske man ska börja i en annan ände. Och tänka att allt det jag vill ha in som kanske är fantastiska växter, som kanske är vindkänsliga eller vad det nu än är för någonting, eller är så höga så att jag inte kan ha dem eller så. Att man tänker till först, vad borde jag börja med och vad är viktigast att få på plats först?
Men om man då kanske inte har alla de där idéerna på plats, man vet inte, man är lite osäker, det kan också vara en ekonomisk fråga liksom. var man börjar. Mm. Är det bäst att slänga på en gräsmatta på rubbet och så sen ta det pö om pö, eller hur tänker du där, Annika?
Det skulle jag vilja säga att det är en ganska god idé, och det låter ju kanske stolligt, men för många är det så att nu har vi köpt ett hus och jätteglad är man för det, och sen så har man kanske inte riktigt tänkt på någon budget för trädgården. Ja, och då får man ju ta det pö om pö naturligtvis. Ja, och då är det smartast att göra att inte vänta en sekund egentligen på att få till en gräsmatta på hela tomten. För då förhindrar man ju ändå mycket av de tråkiga bekymmerna man kan få med att istället så lämnar man nu det här tills man kommer vidare om 2 år. Då har man en fantastisk ogräsåker med allt möjligt som man kanske inte så gärna vill ha. Så det är faktiskt
mycket
bättre.
Mota Olle Wegrin, säger du?
Ja, att så då, eller rulla ut en gräsmatta på hela tomten, och sen så kan man gå vidare därifrån. Men att börja klippa i den här gräsmattan gör ju att då får man mindre av sånt som man kanske inte vill ha.
Jag måste kasta mig in just när det gäller gräsmattan. Mm. Gräsmatta på rulle, vi har ju pratat om det någon gång tidigare. Mm. Alltså, är det svårt? Är det dyrt? Är det komplicerat?
Det är absolut inte svårt, men ja, alltså kan ju upplevas som komplicerat, för det är ju jätteviktigt att du får till en plan yta som ändå, när du rullar ut den här heltäckande mattan av gräsmatta då, att den liksom kommer i kontakt med underliggande jord, så det duger inte med några gropar eller så. Och det är väl lite komplicerat om man aldrig har gjort sånt här förr. Men om man tänker på att nu måste jag få till någonting här som är så jämnt och som är hyfsat bra jordlager så att den här gräsmattan kommer i kontakt med underliggande jord. Nej, men då är det ju inte svårt. Alltså det är ju lättare än att rulla. Det är som att rulla ut en trasmatta i köket.
När är bästa tiden att göra den här insatsen nu? Om man nu står här i begrepp och ska flytta in i det nya huset.
Ja,
men det är tomma hus.
Ja.
Och om du ska då tänka, ja, men vi tar och rullar, vi spar tid, vi rullar ut gräsmatta.
Ja, då tror jag att då ska man vara så klok så att man gör det så fort som möjligt.
Även en sån knallsvarm sommar?
Nej, då kan det ju vara så att då kan det vara svårt att få tag i rullgräs.
Dels det.
Periodvis. Men gräsfrö kan du ju så ut under princip alltid. Och då är det ju så att då är det vattningen som ska till. Så du måste ju vattna den här ytan för att gräset, först ska det gro dina frön. Mm. Och sen så när det börjar gro, alltså då har du ju inte jättemycket rot. Då får du ju fortsätta att underhållsvattna det så att inte de här små groddarna nu torkar ihjäl. Mm. För då blir det ju inte så mycket gräsmatta. Mm. Men att så gräsmatta kan du ju göra under en mycket längre period kanske än vad du kan få tag i rullegräs. Så är man i det läget att behöva vänta en månad eller två, alltså då hade jag ju sått om det hade varit möjligt.
Men tipset är där alltså att om man inte har klart för sig vad man har för plan för att man vet att det ska bli någonting, men vad fortfarande oklart. Släng på gräsmattan så löser du det. Och sen efterhand som du då vill smälla ner ditt träd, dina buskar, dina rabatter. Ja, men då får du väl hacka upp gräsmattan och bränna ut och rita därifrån.
Ja, och då tar du ju bort så mycket gräsmatta som du behöver. Men då har du ju förhoppningsvis inte så mycket utav annat tråkigt ogräs. Utan då är det ju liksom gräsmattesvålen som du behöver ta bort.
Det låter som att det är väldigt skönt, för att då har man liksom en bottenplatta.
Ja.
Är det så, lite så?
Jo, det är det. Och då den bottenplattan, den kan man ju utveckla vidare. Och då är det ju, nu tänker vi att om man ska utveckla det här vidare då, så är det ju att få till det, alltså de här funktionerna. Nu har vi funderat. Då är det ju att börja med sånt som har mest effekt på resten. Mm. Och då skulle jag vilja säga att då handlar ju det om inramningen av trädgården för att för många få till ett vindskydd.
Just det, brukar du ofta prata om olika som kan sila vinden lite.
Ja, det är nästan A och O. För väldigt mycket av de här nybyggda områdena, de ligger ju liksom ytterligare ytterområdena. Mm. Och här hos oss i Skåne, där blåser det ju ganska mycket. Det är klart att bygger man i inlandet i Småland och man har skog överallt, då är det ju en annan femma. Mm. Men de träffar inte jag så ofta. Jag håller ju mig här i Skåne och då är det vanligare att bekymret är vinden. Och då kan man ha så mycket roligare scen när man väl har fått till det här.
Jag kan tänka mig också att när man har den här gräsmattan, man nu inte har det liksom riktigt klart för sig, att då är det lättare att se. Alltså när man har den här gröna grundplattan än en, som du sa, en halvjordig åker med massor med ogräs och sen där behöva, alltså bara liksom rent visuellt för skallen. Mm.
Jag kan du tänka det? Och stå och titta ut från sitt vardagsrum på en ogräs, en ojämn ogräsåker. Alltså det måste ju...
Deprimerande.
Jag tror det tar bort lite lust i alla fall. Att börja...
Kill me, säger jag bara. Alltså, shit. Men du, plötsligt där så mitt i vårt husbyggande och vårt planerande... Och vi skulle ju ha den och den toaletten och det kaklet. Plötsligt tog pengarna slut. Snipp, snapp, snut. Vad råder du om då?
Då börjar man fundera lite på, finns det någon budget? Och det finns det ju ofta. Men man kanske får lägga pengarna på det som är viktigast först och tänka över hur man väljer. För en hel del plantor finns ju både som ganska unga, låt oss säga träd nu. Mm. Alltså det kan man ju köpa som ganska unga pjäser. Mm. Och därmed hålla kostnaden nere. Mm. Slutänden blir ju densamma. Och sen likadant med häckar och en hel del andra buskar. Alltså häckväxter, då menar jag både sådana som man kommer ha som en klippt häck och som man kommer ha som en friväxande häck. Alltså som man inte klipper mer än att man sköter om den. Då finns de som så kallat barrotade plantor. Mm. Då är de ju väldigt... väldigt billiga. Om en buske som finns i den kvaliteten kostar i runda slängar mellan 25 och 35 kronor, så kan motsvarande buske när den är inkrukad och står i en behållare av något slag kanske gå löst på 150-200 kronor.
Så det är så pass, alltså, om man tar det arbetet själv då, så att säga. Mm.
Så man kan ju göra en hel del för att hålla kostnaden nere.
Det är inte lika sexigt att börja, men om ett eller två år så kanske det hinner piffa till sig lite.
Ja, då blir det sexigt. Ja. Ja, och det kan ju bli snabbare än man tror om man bara pysslar om det. Ja,
för det är lite handpåläggning där, ska man säga. Det är priset man betalar för själva den egna.
Man får lägga in mer arbete i det vanligtvis. Och sen ha den här skaparlusten som jag hoppas att jag kan smitta många med. Mm. Att det är ganska kul att se växter som utvecklas. Det tar inte jättelång tid om man pysslar om dem. Nej. Och så. Det lilla problemet där är med det jag säger att hålla budgeten med barrotade plantor och så, det är att de säljs bara på våren och hösten, för de kan bara vara uppe ur jorden en begränsad tid. Så där får man väl tänka, nu har vi vår gräsmatta. Ja, men då kan vi ju springa omkring på den och spela badminton eller vad vi nu tänker göra. Och sen till hösten så tar vi faktiskt det här budgetalternativet istället för att sätta igång bara liksom mitt i sommaren för att vi måste. Det måste man inte alls. Alltså man kan...
Vi pratar fram i september när den stora planteringssäsongen tutar igång liksom.
Ja, det, lite längre ut på hösten för då väntar
till och med oktober liksom.
Ja, då börjar det komma upp en del av de här barrotade plantorna sen under senhösten då. Så att man kan ju på så sätt spara en hel del pengar. Och det får man ju hemskt gärna komma in till oss och prata om. När, liksom, vad finns för någonting? Vad kan man tänka sig att man kan få tag i olika saker som är billigare? För har man inte pengarna, vad gör man då? Ja, då gör man ju det som är
enklast och
mest
billigast,
kostnadseffektivt för en.
Men vad mäktar man med, alltså, som glad trädgårdsamatör och kastar sig in i detta? Vad klarar man av själv? Alltså, vi har pratat om barrotade plantor. Alltså, vad tror du liksom är mänskligt att man kan fixa så att det blir bra i slutändan?
Många som jag ser fixar definitivt att göra vissa av de hårdgjorda ytorna. Och då menar jag kanske inte stenläggning och så, för det brukar man behöva en anläggare till om man aldrig har gjort det själv. För då är det underlag och sånt som är viktigt att få till så att det håller över tid. Mm. Men däremot att bygga ett trädäck eller en trappa till altandörren och så, alltså det fixar ju de allra flesta. Mm. Där ska man väl tänka lite extra på funktionen igen. Vad ska jag nu använda den här ytan? Och så försöka dimensionera det man bygger så att det passar de behoven man har. För jag tycker att jag ser ganska ofta väldigt stora trädäck och som är tämligen tråkiga. Mm. Alltså en jättestor kvadrat någonstans. Mm. Ingen fantasi överhuvudtaget. Och så upptäcker man, oj, och så gör man ett brutet hörn, alltså en 45-gradig vinkel. Mm. Förhöjer väldigt sällan om man inte har liksom tänkt igenom hur man ska använda det här trädäcket. Mm. Hur ska man gå och hur ska man röra sig och sånt. Men att få till en rektangel eller en kvadrat i form av ett trädäck, alltså det är ju jättemånga som klarar av.
Mm. Men också går bet på det också, kan man säga.
Lite, alltså att man gör dem
överdimensionerade.
Ja, alltså att det blir gigantiska trädäck för att man tänker att ja, men det kan vara bra att ha. Men det kanske det inte är ändå, för att om du inte funderar över möbleringen, det gör man ju ofta inne. Du vet vad du vill ha, din soffa och din tv och din läsfåtölj och så. Mm. Och så listar man ut liksom, ja men hur ska jag nu få in det här? Jag får nu köpa en mindre soffa för jag får inte in den. Likadant skulle jag vilja säga att tänk så ute. Hur ska du möblera? Och sen så gör trädäck utifrån det istället för att göra det så stort så att du kan göra lite.
Men kan man inte bara lite, jag tänker så att jag vill se framför mig, börja med ett litet mindre och lite mer proportionerligt trädäck och sen utifrån det kanske istället för den här lilla kanske trista gången ut i trädgården, gör den förhöjd på som ett mikroträdäck, en gång i ett trädäcksformat som går som en liten orm ut någonstans i trädgården. Så blir det lite så, även om du bara har gräsmatta, där har du, och så ljuset vid kanterna till exempel.
Alltså det finns ju många sådana här, och det är ju där den här kreativa grejen kan komma in, att sluta inte tänka vid att ja, men nu ska vi ha en häck. Mm. Och sätter man den tomtgränsen. Finns det något annat du kan göra? Kan du skapa någonting genom att använda dig av häcken som alltså en genomgång, en öppning? Mm. Kan du vinkla den? Kan du kanske göra en berså i ena hörnan genom att göra häcken lite annorlunda? Så det finns ju massor man kan göra. Det är bara det att man ska kläcka den här idén. Så skapar lusten ska ju gärna in så tidigt som möjligt. Mm. För att på något sätt att din trädgård behöver inte se ut som alla andras i kvarteret.
Men jag tänker på det där med att alltså, du är inne på att alltså, om man nu vänder på den ekonomiska sidan, man satsar på en gräsmatta direkt, för det vet vi att det ska vi ha i något format. Men är det inte dumt då att lägga på en gigantisk gräsmatta oavsett om den rullar eller sådd på frön och sen riva upp hälften av skiten för att göra rabatter och så?
Det var en gräsmatta nu. Alltså, ja, det var inte skit.
Nej.
Oh, nu blir jag lite så.
Blir du provocerad?
Ja. Skit kan man ha under naglarna, men gräsmattan har man på marken.
Okej, vad bra. Då har vi lärt oss något nytt idag också.
Jag tycker, rädda dig från ogräs, gräv hellre bort lite gräsmatta oavsett hur du har gjort från början.
Och men om du tänker den ekonomiska biten är att du bygger först upp en gräsmatta och ger den all kärlek och sen ett år senare så...
Men det kanske är så att du kommer ha glädje av den här gräsmattan under 5 år, för att du är kanske inte vid någon slags slutände för någon 5 år. Nej. Och då har den legat där gjort väldigt mycket nytta undervägs. Du är kanske inte vid ditt köksland eller vid din jacuzzi eller vad du nu ska ha i din trädgård för någon 5-7 år. Och då, skulle du ha stått där med din ogräsåker bara för att du inte visste vad du skulle göra? Nej, det var ingen bra idé.
Det var dumsnål i det läget där.
Ja, det var det.
Ja.
Och sen, Visst, alltså, saker kan vara onödiga. Jag sätter ju också saker i min trädgård. Ojsan, den trivdes inte, den dog. Alltså, det händer i den bästa av världar.
Det kallas för evolution. Det händer saker och så ibland dör saker och så ibland lever saker. Och sen blir det något annat som man inte hade tänkt sig, men det blir ganska bra.
Ja, och det får man nog vara lite öppen för. Att det så händer saker på vägen som man inte hade tänkt skulle hända. Men det man kan föreställa sig, tycker jag, och som man ska tänka på som nybörjare, det är det här. Hur stora är nu plantorna som man sätter? Mm.
Träd till exempel.
När de blir vuxna.
Oh, det vet jag att du brukar förstå dina pedagogiska föreläsningar och en del av dina konsultationer. Mm. Ja. Hur går det till då? Jag kommer här och säger att jag skulle vilja ha en sån här gigantisk korkek här ute i trädgården, Annika. Vad tror du om det? Vi har 20 kvadrat.
Ja, så tror jag ju sällan att det var det bästa valet. Utan jag försöker ju hjälpa kunderna att tänka att det du nu ska ha, det är, nu har vi 4 meter här från din husvägg och till tomtgränsen, där är en gata. Då är det ju smart att sätta någonting som inte blir mer än 4 kvadratmeter. Då kommer du inte få några bekymmer med det här. Ja. Så att jag försöker väl att minska ner ur valet snarare än att öka på det. För många tänker ju på allt som de skulle vilja ha, allt som finns och framförallt allt det som är det vackraste av det vackra vill man ju ha in i sin trädgård. Och det kan man ju få så länge plantorna inte är mer än 75 centimeter vida och 2 meter höga. Men det växer ju. Och där har jag verkligen en pedagogisk utmaning många gånger att förklara det. För det är jättesvårt när man står där tomt och så ska jag då tala om så här stort blir det här trädet. Måttband har jag alltid, sånt rullmåttband som jag drar ut och visar. Jag har alltid med mig en kompass. En gammaldags scoutkompass för att visa var solen
för liksom, folk inte koll på.
Nej, förvånansvärt lite skulle jag vilja säga. Och sol, alltså hur högt går solen? Mm. För den går ju olika högt under olika delar av året. Och det vet ju alla när de solar magen att ja, men solen är här eller där och så vänder jag på stolen. Mm. Ja. Men när det kommer till att stå i en trädgård som är helt tom och försöka förklara att om du nu sätter ett 4 meter högt eller 5 meter högt eller 25 meter högt träd här så kommer det ju innebära om 20 år eller om 10 år att då har du ingen sol på den här ytan under förmiddagen eller eftermiddagen och så. Och det är ju där jag börjar planera för de olika ytorna. För om du nu vill sola magen på ditt trädäck, ja men då är det ju inte smart att sätta ett träd som kommer att göra att du blir av med solen på stor del av dagen.
Annika-pedagogik?
Nej, egentligen är det ju mer logik, men det är det här att man inte riktigt vet hur stort blir det det jag gärna vill ha. Så tänk, nu är solen i söder och då är det så, om du nu vill skapa skugga på ditt trädäck, då ska du ju ha det som är högt så nära dig som möjligt, för då kommer du ju få skugga där. Och om du nu vill ha sol på den platsen, då ska du ju ha det som är högt så långt bort som möjligt. Ah. Framförallt 12:00, för då det är solen då solen står liksom som högt. Ja. Om du ska sitta på ditt trädäck uteslutande, säger vi nu, på kvällstid, men då ska du inte ha trädet i väster. Nej. För då kommer det ju försvinna sol när du kanske vill sitta i solen. Ja. Men däremot om du vill ha skugga på kvällen, ja då är det där trädet ska stå. Mm. Och det är det jag menar med funktioner. Vad ska du ha den här ytan till? Och då är det väldigt lätt för mig att hjälpa till. Så det börjar nästan alltid med det. Mm. Hur ska ni använda en trädgård? Och då tittar folk på mig. Ja, men jag vill gärna ha en fjärilsbuske. Ja, men nu börjar vi med funktioner. Vad ska du använda din trädgård till? Och då kanske det landar in en fjärilsbuske, men kanske 2 timmar senare när vi är liksom betat av de här andra grejerna.
Du är så pedagogisk så det är läskigt, Annika.
Nej. Blir det tråkigt?
Nej, det blir jättebra. Alltså, jag tror liksom också att det är väldigt tydligt. Alltså, för vi är glada gamänger som skaffar den där trädgården Vi vill ju så väldigt mycket och då får du styra alla tankar och det lite.
Det är, alltså för mig är det ju väldigt lätt att göra det här. För det är så basic, det är precis det jag pratar om. För mig är detta ju basic, men det är det ju inte för de som inte sysslar med sånt här dagligen. Men för mig är det ju...
Har du lagt en bra grund så är det underlättare för många, många år framåt.
Ja, för om jag tittar på min egen trädgård som jag nu har bott i 6 år. Så den planen som jag gjorde för olika rumsligheter i den... Den håller ju fortfarande. Jag har liksom träden på rätt plats i förhållande till hur jag tänker mig de olika ytorna. Nu har jag ju en stor yta att spela med. Men ju mindre yta, nästan desto viktigare blir ju växtvalet. Ja. Vad är det som landar in i din trädgård till slut? Och har du fått basen så smart som möjligt, då är det mycket lättare att fortsätta sen. Så där kan jag ju tycka att mig ska man utnyttja för att göra det här tänket.
Men nu vill jag ändå kasta in en brasklapp för att jag känner att du pratar om basics och du pratar om grundplatta och du pratar om gräsmattor. Men min själ att du inte har nämnt ett ord om jorden. Av jorden, du kom, men du vet alltså, hallå Annika, du och jorden brukar ju vara liksom som hand i handske.
Mm. Det, alltså det är ju rätt. Jag gräver hos alla jag är. Alltid, nästan. Men det är så här. Detta är basics då. Men jorden. Vi har gjort flera stycken jordprogram. Mm. Så där tycker jag att där kan man hoppa in. För första säsongen, då hade vi ett som heter Spaden i jorden.
Ja,
andra säsongen hade vi nya spadtag. Vi hade ett som heter Skitsnack faktiskt, apropå gräsmattan då. Men, och sen så går vi under jorden, har vi haft ett. Så där tycker jag att där kan man leta upp så mycket...
Klokskap.
Ja, det var du som sa det.
Ja, ödmjukt.
Ja, precis.
Men hörni, så att det finns ju en hel bank, och det vi har sagt innan, och ösa ur jordhögarna här i Trädgårdssnack. Och det finns också avsnitt om häckval för dem. Alltså, nu har vi inte nämnt så mycket om häckar, vi har pratat om stora träd och så vidare.
Men just när man ska välja häck så har vi gjort avsnitt kring det också. Mm. Och det kan vara smart att lyssna på det också. För då är det lättare för den som är nybörjare att ställa de frågorna som liksom leder vidare. Mm. Då har man ett litet hum om vad är det för skillnad på en klippt häck och en friväxande häck. Och varför ska jag kanske välja det ena eller det andra? Då har man kommit en bit på väg. Så att Anna, och vill man liksom inte sitta och lyssna på den, alltså självklart, alltså kom ut till oss och fråga oss om sånt här. Det är ju därför vi är där.
Sambandet lite grann till sist, Annika, med en liten lägre budget och de växter vi vill peta ut i trädgården. Mm. Det kan ju vara ganska viktigt ju.
Mm. Och där är det samma sak att kom ut till oss och fråga kring de här. Vad finns i mindre plantor och vad köper man som större plantor? För det beror ju självklart på hur angeläget saker är. Så det är ju inte så att man behöver köpa små häckplantor hela vägen. Man kanske kan köpa större på någonstans där man tycker att det är viktigt att man får lite avskildhet och så. Så alla de där tipsen och trixen och kring etableringsskötsel och så, det får man jättegärna komma och diskutera.
Hur står det till, Annika? Hur står det till?
Ja, du. Jag pratade om päronrost för ett tag sedan. Det var någon som drog mig lite i örat. För att då är det ju... det jag skulle vilja säga att den som hittar någonting som ser ut som något fingrat centimeter långt orangeaktigt på en, alltså växten en, där är ett fall för att ta bort enen. Mm. För då har den... alltså sån här gelérost, och det är det som värdväxlar med bland annat päron då, så att man får de här fula rostfläckarna på päron. Så upptäcker man någonting sånt, ser man oftare när det har varit fuktig väderlek och så. Har man det på sin en, då gör man alla med päron eller som tänker skaffa sig päron i omgivningen en tjänst genom att ta bort just
hela
den angripna enen. Ja, för det går inte...
Och plocka alltså bort rösten, en kvist eller...
Nej, alltså det är bättre att ta bort hela enen. För vissa enar är mer behäftade med det här gelérosten än andra. Så att, har man inga problem med sin en, ja, låt den då. Mm. Men om man ser det så kan man vänligen men bestämt plocka bort den då. Mm.
Vad klokt. Ja. Visste du att...
Mm. Det närmar ju sig snart midsommar och nu är jag ju sent ute, men jag tänkte så här, du vet sån hirkum pirkum, vet du vad det är för snaps?
Ja.
Mm. Johannesört.
Den gamla klassiken.
Det roliga med den tycker jag är, då har den ju gula blommor och då är det ju så att när man lägger den i sprit då, säger vi, så blir det rödfärgning av den. Och det, då kan man liksom göra en sån lite röd-rosa snaps av det. Nu tror jag att man kanske inte hinner färdigt med det, för den ska ju helst ligga någon vecka först i någon sån lite svagare sprit. Och sen så späder man. Och då förslaget sen är ju den här essensen som du får som är röd. Mm. När du späder den så häll liksom essensen i spriten och inte tvärtom.
Så du gör din egen essens kan man säga?
Ja, först essensen och sen så späder jag då den med annan
sprit. Till önskad jag vet smak.
Ju, precis. Och så är det så att den som nu inte vill använda det här till att dricka alltså, sprit, så kan man faktiskt färga in, alltså använda det till växtfärgning, de här blommorna. De tar man precis innan de spricker upp, liksom, när de är som gula bollar.
Mm. Tänka sig.
Så lila rött, lär dig bli på siden. Alltså det tycker jag låter rätt fräckt. Inte...
Det låter lite klatschigt.
Kan väl bli snyggt. Jag kanske ska prova. Vad tror
alkoholmissbruk och använda den till att färga kläder.
Jag provar det till sidentyget istället.
Vad härligt, ja, det är billigt och bra. Ja, och på en 4-futtiga kvadrat så har vi under den här programmet, den här säsongens gång, lyckats klämma in både det ena och det andra. Vad klämmer vi in idag?
Idag ska vi klämma in, tänker jag, en gungställning med klätterpotential.
Okej,
ja.
Så
nu har vi... jag tänker ofta på vad jag själv hade velat ha i trädgården när jag var barn. Sånt som jag saknade.
Det var inte träd och buskar, utan det var ju en klätterställning.
Nej, det fick gärna vara träd och buskar också, framförallt som jag kunde springa och gömma mig i. Men det här tänker jag nu att nu har vi en solig plats och så gör vi en yta nu som är 1,30 djup och 3 meter bred. 4 stycken stolpar med centrum till centrum mot på 2 meter. Och sen så mellan det här så lägger vi överliggare. Nu är vi uppe där i kanske 2,50.
Mm.
Mm. Och sen så en mittenöverliggare. Där hänger vi nu en gunga. Och sen så under den här gungan, så att i mitten på de här 3 metrarna så har vi en markväv, sandlådesand, så man kan liksom hoppa ur gungan eller eventuellt ramla ur den och landa i sand. Längst ut på de här 3 löpmetrarna då, längst ut utanför stolparna, så sätter vi nu en klätterväxt som skulle kunna klä in hela gungställningen. Så småningom kan du ju ta bort gungan och ha det som en liten portal.
Mm.
Men här under några år så ska detta nu fungera som en gunga. Då sätter vi ju någonting som är snyggt, som vi gillar och som kan klättra på de här stolparna då. Det skulle kunna vara mini-kiwi till exempel. Ja, alltså,
det går rätt så långt söderut.
Man skulle kunna sätta som marktecken där ute på kanten lite smultron eller så som får sprida sig där ute. Så har barnen någonting att pyssla med.
Ja. Där har vi.
Ja.
Vi
får så lite... där blir det 4 kvadrat igen.
Vi fixar. Och hörni, underbart är kort om fantastisk blomning och växterna vi alla vill se i blom. Gärna i egna trädgården, då tänker vi nästa avsnitt.
Mm. Då blir det ju blommigt. Jag kan för övrigt berätta för dig att det blommar som bara 17 i min trädgård nu. Ja, du som inte tror att jag har några blommor. Men den absoluta förfärligaste kombination jag någonsin har sett blommar just nu. Mm. Och det får jag liksom stå ut med om jag inte vill gå ut och plocka bort blommor. Jag har 2 olika... rhododendron. Oj. En som går, jag har fler, men som nu står bredvid varandra och är riktigt, riktigt förfärligt fula. En som blommar i rött och en som blommar i rosa lila.
Men man färgblind så spelar det ingen roll kanske?
Nej, alltså den hade varit lycklig. Men nästa år så tror jag faktiskt att jag ska frisera den ena så att den inte blommar. Ja. Får man det?
Det är lite hejgula grönt där hemma hos dig. Ja, men hörni, där har ni lite vad som gäller framöver trädgårdssnack. Och vill ni ställa frågor, fortsätt gör det via vår Instagram eller vår Facebook. Det finns absolut inga. Och känner att ni inte vill ha lite mer handfasta tips, då åker ni ut till plantfoppen och fråga Annika och hennes kompisar Emma eller något.
Välkommen. Trädgårdssnack.